Nytt avsnitt av Allsvenska podden på Sportbladet. Vi spelar in tisdag den 30 maj. En dag kvar på den här månaden, sen går vi in i juni. Förhoppningsvis fint väder, mycket sol. Fredrik Jönsson heter jag. Jag saknar Linn Nordström på grund av sjukdom. Hoppas hon kryar på sig. Men jag har skånsk kraft i form av Johan Flink.
Mm, det blir lite skånskt ändå.
Ja, trevligt. Välkommen, hur är läget?
Tack, det är bra. Det är bra. Härligt att vara i Stockholm.
Ja, det är väl underbart. Mm. Du har varit uppe för uttagning av U21, men framförallt för poddens del, AIK Malmö.
Ja, precis.
Sent avgörande, Cavallo. Mm. Vad är feelingen kring matchen?
Att AIK gjorde en av sina bättre matcher, kanske sin bästa match, men att man någonstans inte räcker till mot Malmö FF och... Nej, MFF är ett nummer för stort just nu. Nu var det väl i och för sig ett brandskattat AIK lite grann med flera viktiga spelare borta. MFF saknade också några, men inte riktigt så tongivande. Och då visar ju sig den här bredden på truppen. Och det pratade ju Rickard Norling om direkt efter matchen. Att han redan inför matchen var rädd att det skulle fälla avgörandet. Och det menar han, det gjorde det också.
Mm. Han kanske var så redan inför säsongen så att han inte tyckte att bredden var där. Jag kommer ihåg hur de jagade spelare och fick ta Goitom, eller fick ta, de ville, verkade inte som att de ville ha honom först, men de plockade ändå in honom, sen har haft skade. Och de avslutade den här matchen med Mushito och Avdic, va? På topp.
Mm. Ja.
Det var väl kanske inte riktigt det man förväntade sig när man klev in i 2017. Men Malmö FF, känns de för bra för Allsvenskan?
Nej, det ska man ju inte säga. Jag menar, Norrköping åkte ner och vände och vann.
På räknefel in i straffområdet, två hörn en från varje sida.
Ja, det krävdes kanske lite så. Men, ja. Men jag menar, eftersom Norrköping gjorde det. Hade man väl förvunnit mot Norrköping hemma där och nu, då, mycket de nu hade lett serien med, då skulle vi kunna gå in på den frågan kanske någonstans. Men nu är det ju inte så.
Nej. Var det här match som kunde gå vilket tal som helst enligt dig?
Sett till klara målchanser så vann MFF rättvist. Sett till spelet kanske man också vann rättvist. Men det, alltså samtidigt, det skulle kunna sluta 2-2 också. Norrköping hade ju det tuffare under längre tid, skulle jag vilja säga. Alltså mot Norrköping dominerade ju MFF ännu mer egentligen. Men som sagt, AIK gjorde ju en riktigt, riktigt bra match, långa stunder. Framförallt mest... första kvarten och första halvlek också.
Vad var det mest imponerande i AIK?
Jesper Nyholm var ju...
Han är riktigt bra. Alltså.
Ja, han gjorde ju den där missen då. Som inte, det blev ju inget avgörande. Mer än att man menar väl lite grann att det var kanske där momentum, om det nu man kan kalla det i en hel match. Men att det vände lite grann där. Att, när han gav bort bollen där till Rosenberg fick ett dubbelchans han borde gjort mål på. Så var det som på något vis att det kickstartade MFF lite grann kanske.
Är Cavallo som avgör? Jag trodde inte han skulle spela den här våren. Nu har det varit så mycket skador och konstiga saker, ja. Men det kändes ju inte riktigt som det.
Nej, han gjorde bra. Nej, precis. Så där dyker han upp och avgör. Så det är ju ett tag sedan. Det var ju Cibicki då utbytt. Och frustrerade är han ju. Men han har ju inte gjort mål väl på 8 matcher, tror jag. Det var ju fantastisk inledningen. Berget har ju inte heller... är ju ingen poängspelare just nu.
Men hur kan man ha så många som känns som du alltså spelar som känns lite halvkalla men ändå vinner man matchen?
Ja. Nej, men det är ju den här bredden och så tar de in Ekrem. Det var ju som alla sa att det finns ju ingen annan klubb i Allsvenskan som skulle kunna hålla Ekrem på bänken.
Nej.
Och jag tyckte det var anmärkningsvärt, jag frågade Magnus Persson efteråt varför han inte tog in Ekrem när Berget gick ut ändå. Liksom en höger ytterposition där då efter 64 minuter, men då sa ju Persson att Berget hade Nisse Johansson på defensiva fasta och de litar inte på Ekrem där helt enkelt. Att han skulle klara det. Och då är vi ändå inne liksom i matchminut 64. Malmö har tagit över matchen. Malmö dominerar. Malmö går för seger. AIK sa ju Norling också efteråt att i alla fall sista kvarten bara håll ut till ett kryss nu. Alltså att det var MFFs match och ändå så vågar de inte stoppa in Ekrem där. Sen kom han in i 77 minuten tror jag det var, men istället tog de Jeremejeff då för att de var rädda för AIKs fasta. Och det är klart, det är väl snacka om att vara noggrann och inte lämna någonting åt slumpen eller chansa, men man kan ju ändå tycka att en spelare som Ekrem, man borde ha plats för honom i det läget i matchen när det står 0-0.
Man litar inte på att låta honom starta Man litar inte på honom i det läget på de fasta.
Nej.
Man tycker inte han är tillräckligt bra i närkampsspelet, det fysiska spelet. Det känns ju som att under Magnus Persson borde han inte vara kvar alls. Vi börjar komma ännu närmare. Jag drar den här tesen med dig tidigare, men det är inte så mycket att snacka om egentligen.
Nej. Alltså när någonstans, om inte Eikrem får spela nu, när ska han då få starta?
Nej, exakt.
Egentligen. Och plus att det var ju, vi har ju också lite då, jag menar Lewicki ner från mittfält till mittback, vilket han gjorde riktigt bra. Alltså där finns ju, där, liksom, det är ju inte samma fyra som spelar på mittfält hela tiden. Vi kvittar vilka som spelar, för Eikrem startar då inte. Det verkar ju han ha bestämt sig för nästan.
Mm. Men om man tittar på backlinjen som hade, nu var ju AIK också, de är också lite skadeskjutna så här, men den är ändå inte ett underbetyg att fler lag inte klarar svåra Malmö med när de liksom tvingas snurra som de gör i backlinjen. Nu var det Norrköping vann i för sig, men att alltså det är ändå AIK det här.
Ja, och det var ändå ett AIK som var överraskande offensivt lagda.
Exakt.
Det snackade ju MFF-arna mycket om. De hade ju förberett sig för ett väldigt defensivt AIK.
Mm.
Så att den... Och de hade ju sina chanser. Alltså markerna skulle ju ha gjort minst ett mål, kanske två.
Ja, inte Ero the Zero istället för Ero the Hero. Ja. Läser man hela tiden. Ja, förlåt, jag avbryter
det. Ja, det är du.
Nej, men det känns lite så underbetyg. Det är klart att sen, det är inte bara backlinjen som spelar roll i Malmö. Malmö har ju ändå en stark elva i övrigt. Så det är klart att det funkar. Men jag känner ändå lite att man får de där vibbarna av att...
Ja, men de saknar ju båda sina ordnar i mittbackar. Ja. För Brorsson och Nilsson, som det är ju de som spelar där annars. Så att nej, jag förstår vad du menar, att men där är än en gång, där är bredden.
Tycker du att du kan se en stor skillnad i någonting i Malmö efter 11 omgångar nu mot vad du såg föråt?
Ja, men det är ju det här att de lite, att de vet vad de sysslar med på ett annat sätt, att spelet där finns ett tydligare spel helt enkelt. Alltså det här att vinna boll, erövra bollen ganska högt upp, och det ska gå snabbt och så. Var det ju snabba omställningar, även om det inte handlar om att ligga lågt och köra långt, utan
nej.
En jäkla trygghet i spelet också. Jag menar, de kände att de någonstans hade kommandot. Och det går ju till och med till stopptid, och ändå blir de inte desperata, får ingen panik, börjar inte slå långt, utan fortsätter ändå. Det finns ju ett jäkla tålamod.
Ja.
Och det tyder ju på att Persson ändå har fått en att han har ju fått med sig spelarna där, till skillnad från vad Allan Kuhn fick. Där man kanske snabbare släppte på det de trots allt, eller det Kuhn försökte och det han ville. Så finns det en tydliga spelidé som verkligen sitter i spelarna och som ger dem en trygghet. Och det är klart, har man då avgjort fyra matcher på de sista, efter 82 minuten tidigare, så det är klart att man känner att man kan göra det igen. Och alltså, så som det såg ut och som det var och sett i målchans, så hade ju säkert MFF varit mer besviket av 0-0, men på det hela taget är det ingen katastrof att åka upp till Friends Arena och spela oavgjort mot AIK, så att det var kanske inte heller den desperationen som om de hade legat under.
Nej.
Eller om de hade mött Eskilstuna, AFC är borta till exempel. Då hade kanske blivit en, och man har 0-0 och in på stopptid, då hade man kanske blivit lite mer desperata tidigare.
Men i och med att vi ändå sitter och pratar om att de inte riktigt kom upp i den nivån, vissa spelarna, så vi är väl långt ifrån Malmös maxnivå, eller kanske inte långt ifrån, men vi är en bit därifrån.
Ja, och det säger de ju själva också. De menar att det sa ju Rosenberg igår, för han menar, någonstans ska de inte behöva avgöra det så sent i alla matcher, utan det är också, och det var Magnus Persson också inne på, att det handlar också om ineffektiviteten innan dess. Så egentligen borde de ju kanske ha avgjort tidigare i matcherna, och att det saknas lite skärpa framför mål. Det var ju några fantastiska lägen de hade igår. Rosenberg hade en dubbelchans och en nick där som på en fast situation som jag tror han skarvade utanför, eller om han missade den eller sådär. Och du hade Christiansen, Berget, Civicki, alla de tre hade ju jättelägen. Så att det är en ineffektivitet finns där ju. Och du menar det är Carvalho som avgör detta. Det har varit Arakip, då är det ju en mittfältare. Så Jermeijer var ju ett av dem, och Berget har gjort något. Men det är ju liksom, det är inte bara anfallarna som gör mål, alltså de som kanske har mest vana vid att börja göra det.
Du har jobbat mycket med landslaget i många år. Jag tänker därför bolla landslaget. Två olika sätt att se på. Om du tittar på den truppen som Jan Andersson har tagit ut, så är det ju inga överraskningar.
Nej.
Och det kryllar inte heller av några allsvenska fotbollsspelare.
Nej.
Är inte det ganska tråkigt? Eller betyder det att ligan har sänkt sig ännu mer? Eller är det som han sa som svar, att så här har det alltid sett ut, så kommer det se ut? Du vet det där. Eller är det för att vi inte har så många spelare, enligt dig, som håller den nivån i allsvenskan? Eller som knappt skulle kunna lära sig. Du vet att man tar med någon som kanske kan komma och så vidare. Mm. En svår fråga.
Ja, jag är lite tagen på sängen och förvarat. Jag har inte hunnit sådär se vilka. Nu känns det ju som att de istället, nu har vi precis varit på Nyköt uttagning här, där de allsvenska spelarna är nyckelspelare.
Mm.
På ett sätt som de kanske inte riktigt var i förra EM. Det får vi se vilka det verkligen blir. Men så här på förhand så är det ju de som har gått bra nu i vår. Och då kanske de går in i U21 istället. Det är klart, det är väl ingen som ropar efter Engvall och Eliasson och Emre Abdi och så i A-landslaget såklart. Va? Men vilka är det som egentligen... Alltså, samtidigt så har ju det ju... Janne har sitt gäng nu. Det har ju sett bra ut. Han har ju... De har gjort det bra, så att det är väl förståeligt att det inte blir så många ändringar.
Mm. Jag tänkte faktiskt vända mot just U21, att det ser ut som det gör där och det ser ut som det gör i A-landslaget. Vi hade väl livsatt kvar några allsvenska fotbollsspelare i landslaget, kan tänka mig, om Viktor Claesson inte hade vitt klubb, för han hade ju tagit med honom även om han hade spelat i Elfsborg och så vidare. Så att, och Marcus Rodén hade säkert också varit med om han hade varit kvar i Elfsborg och så att det är klart, men U21 är det ju annorlunda, och tittar man på det som ställde upp i 2015, vad kan vi haft då från start? Allsvenska fotbollsspelare var några stycken, men mittfältet var ju Hiljemark och Kalili som båda spelade utomlands, Melevicki i mitten, och så Sam Larsson då, eller här Gåta, båda utomlands, så det var ju 3-4 borta. Och sen hade du John Guidetti på topp med Kiese Thelin, och sen hade du Milosevic och Victor Nilsson Lindelöf utomlands, Ludde på det, och så Carlgren som i och för sig spelade i AIK, så att det var ju några stycken, men inte så många.
Alltså, fler allsvenska nu?
Ja, det känns så, som att det kan vara fler från staten. Vi skulle, alltså om man tittar på U21 här, så skulle han ju kunna spela med, eller han bör väl spela med ja, alla de fyra mittbackarna är ju, det är ju Brorsson, Une Larsson, Dagerstål och
Joakim
Nilsson, och alla är ju i Sverige och lirar.
Paconate, Adam Lundqvist
sådär. Sen har du målvakt, är också allsvensk. Mittfältet skulle kunna ställa upp med Kristoffer Olsson, du har Melke Hallberg som kan spela, det är två, sen är det väl förmodligen Tibbling och Tankovic med och sådär, men sen på anfallet så kan det ju bli Sibitski och Engvall, det skulle det kunna bli.
Ja.
Och då, och sen, ja, så att det är väldigt mycket allsvenskt, och det är väl kanske bra, för att då känns det som att vi har upcoming spelare mer än vad vi har just lirare som är på en väldigt hög nivå och fortfarande spelar kvar i allsvenskan. Jag vet att Robert Laul körde ju mycket med att det var en sämre nivå på allsvenskan förra året. Jag vet inte om han tycker att det är så nu också. Jag vet inte hur du känner kring det där, om det blir bättre eller sämre. Det är klart att en sån spelare som Marcus Rosenberg höjer det, och Berget är bra, och flera spelare i Malmö är väldigt högklass, annars har de inte varit så pass bra som de är, men...
Ja, men visst har det väl blivit. Sen har du hemvändarna också. Alltså, i Djurgården har du ju dem, det gänget.
Ja, absolut. Jo.
Kim Källström och så säger
Isaksson och ja.
Och du har också hemvändare på U21-nivå, kan man ju säga, med Kristoffer Olsson. Mm. Och Engvall har du där. Emre Abdi har kommit tillbaka.
Men en bättre år då kanske?
Ja, vi får väl ringa till Washington och kolla. Han brukar ju kunna sätta dom. Jag tänkte på en grej bara, om jag tog upp, jag noterade för nu när vi var på U21-uttagning, så tog även de ut truppen till U19 EM.
Mm.
Där vi väl med för första gången, tror jag. Claes Eriksson som tog ut den truppen. Och nu kan jag inte alla spelare exakt var de kommer ifrån, men om man tittar, jag har rätt så bra koll. Om man tittar på klubbadresserna, plus att han också drog lite, det var ju något utlandsproff, så då kunde han säga att han var från Stockholm och så vidare. Så var det en från Göteborg, tror jag, i hela den truppen. Det var också 23, och det var Erlingmark junior.
August.
Ja. Och i U21-truppen så har du en från, som är i Göteborg nu, det är Pontus Dahlberg, förmodligen tredje målvakt. Han är ju 4-5 år yngre än de andra. Och sen har du två göteborgare till, Carlos Strandberg och Isak Sevankambo, som du båda utmanar.
Och min affärn också.
Ja, precis. Affärn också. Ja. Men medan då, framförallt i 19-årslaget där, så resten, alltså var en kille från Gävle och sen resten var ju från Skåne eller från Stockholm. Det var bara slog mig lite, och jag pratade med någon annan också om det, att det är lite,
vad hände på västkusten?
Göteborg har lite att fundera kring där. Sen har vi en del spelare från Älvsborg, men det är inte Göteborg. Det är
Borås.
Ja.
Det är nära i alla fall.
Jo, men just alltså, Göteborg har ju lite att fundera på. Alltså både Göteborg, Häcken, Göteborg,
ja,
och Göteborg och de här, va?
Ja, jo, det håller jag med om. Norrköping har ju haft fina framgångar också på ungdoms. Det har varit mycket spelare. Det var ju, tar vi Eliasson som kom med och Wahlqvist där sen innan, Dagestål, David Moberg Karlsson kunde mycket väl ha varit med. Och så vidare. Så där har de ju haft en hel del.
Ja, de har ju, Norrköping har en hel del. Ja, Kristoffer Olsson är ju därifrån.
Ja, verkligen. Mamma Tankovic också därifrån.
Ja,
så att, det har haft en fin utveckling. Det håller jag med dig om när man tittar på Göteborg. Att, jag kommer ihåg för några år sedan, ja, det är många år sedan nu, men när de vann senast måste det vara 2007, och då var det ju Barkrot och det var Söder. Det var så mycket snack om de här som de hade värvat, kommit fram. Jakob Johansson, det var ju
var inte Värmblom eller annan stor.
Ja, Värmblom, men han var ju ändå 86, de andra var ju 90, 91, 92 var det väl, och det var det här jättesnacket om hur det skulle bli, och Söder blev tyvärr skadad, oerhört tråkigt, så han fick inte den utväxlingen. Jakob Johansson har ju bra karriär, fantastisk fotbollsspelare. Och Niklas Barkrot trivdes ju bättre i en annan klubb om man tittar på vad som hände. Så att det känns som, jag vet inte riktigt. Den här, jag väntar nog fortfarande på att den här akademin ska verkligen få fram de där spelarna.
Ja. Som har kostat, jag vet inte hur många miljoner det är nu, men det är ju otroliga pengar.
Ja, vad är alla de spelarna?
Nej. De är ju inte i de här ungdomslandslagen i varje fall, känns det så.
Nej, det känns som att de måste göra någonting fel.
Det känns som att där är det Norrköping, Brommapojkarna, Malmö som dominerar. I varje fall Norrköping gick ut på U21 kanske och så. Men Brommapojkarna, det är många som är i Djurgården också. Hammarby, vad hade du i 19-truppen här nu? Tar du två eller tre från Helsingborg? Men det är ändå Superettan. Och då kan Göteborg och Häcken skaka fram en.
Ja, det är inte bra. Det är inte bra. För Malmö FF väntar Jönköping borta innan uppehållet. Cibicki ska jag gå tillbaka, åka tillbaka till Småland.
Ska tillbaka nu, sänkte ju Malmö där för ett år sedan.
Ja. Var den här fem? Nej, vad blev det där? Var det 4? Vad blev det?
Det var så konstigt. Har du sett Allan Kuhn lite löst där? Eller var det där? Det var rätt tidigt förresten. Och sen i matchen efter, då de förlorade mot Sundsvall, va?
Ja, det kan nog vara. Hemma, ja. Just det.
Ja. Och nu, de hade ett par där i rad.
Vad har du för känsla för dig? Jönköping tycker jag är ett helt annat lag. Det är många som är på resande och resande fot och på hemmaplan. Men det känns som att man är mycket mer stabilt organisationsmässigt på hemmaplan på Stadsparksvallen när man åker iväg.
Men MFF åker upp och så. Avgör de i 95.
Men det känns lite, det känns lite så att det är där de ligger i många matcher.
Ja.
Sen så trodde jag väl att den här IFK Norrköpings förlusten kunde få någon typ av reaktion, men det fick den ju inte.
Nej, och innan dess fick de ju bara igår mot Hammarby, så att det hade ju kunnat bli igår då tredje matchfinal som inte vann.
Men
och nu kommer väl Brorsson tillbaka, Lasse Nilsson tillbaka. Har de knappt någon borta, va?
Hur mår Rasmus Bengtsson?
Ja, han är ju inte med. Ja, men han är väl på, tror, nu har inte jag varit nere i Malmö och sett några träningar nu på ett tag, men jag tror att han är i full träning, eller så är han i full träning inom vilken dag som helst. Men såg man Levicki igår, så känns det ju som att, för det snackar om att de behöver värva en mittback, va? Men han är väl perfekt att ha. Sen är ju frågan om han stannar, kanske lämnar i sommar.
Blir han någonsin proffs, Levicki? Det känns att han borde varit på väg ut 2015.
Ja. Men nu kan det nog sen blir han iskall efter EM, kändes det ju som. Det kändes som att när han skulle upp på den nivån så gick det inte riktigt. Och kanske lite ut. Och han startade ju trots allt i en premiären. Sen fick han inte så mycket. Och sen så hade han en jäkla dipp där under sommaren. Sen blev han lite bättre på hösten. Och nu har han varit bra igen på våren. Så att jag menar, nu kanske det, det finns ett intresse igen. Det finns ju säkert ett intresse. Det är väl frågan om han vill. Han känns ändå en kille som kan gå sina egna vägar lite grann.
Men du är ju där nere och sniffar kring Skåneklubben hela tiden. Hör man mycket rykten och spelar som är ut och in där? Eller är det svårt nu? Daniel håller det så jävla tajt.
Ja, han håller det rätt tajt får man ju lov att säga. För att det är ju väldigt många som har utgående kontrakt. Så det bör ju hända en del. Mm. Jag menar det... Det kan inte vara så lätt sits heller för Daniel Andersson. Alltså det är väl en bra sits på många sätt. Men alla vet hur mycket pengar MFF har.
Mm.
Så det är klart, ska det förlängas och sådär. Det ställs nu några jäkla krav från spelare och agenter och så.
Mm.
Att det, och likadant om du skulle köpa in någon spelare. Att alla vet ju att de har ju råd att betala ganska mycket.
Mm. Verkligen. Vi ska åka vidare på resan. Vi ska till Göteborg och prata med Peter Thorén som var och tittade på Häcken mot Östersund. Ja, Petra Thorén är med mig på telefon.
Ja, men jag är ju det. Hej. Mm,
underbart. Du såg Häcken Östersund, men det är inte i Göteborg du är just nu.
Nej, nu är jag på väg till de norska fjällen. Nu ska jag titta på skidor här när norska och svenska skidlandslaget tränar inför OS. Så att, helt annat spår än fotboll. Då. Men igår var jag på fotboll.
Mm, men det känns väldigt långt bort nu när man har haft lite sol att åka och göra snö. Idrott, alltså ja. Inte idrott, men...
Vi gör det, men vi skidreportrar är vana att gå på snö tidigt. Så att, det hade inte varit en riktig sommar utan en liten tur till någon form av skidområde. Så att, det känns bra, även om det känns avlägset verkligen den allsvenska fotbollen upp i Sångafjället.
Mm. Innan vi börjar med det sportsliga runt BK Häcken och Östersund så tänkte jag kolla med dig känslan kring publik och så vidare med Bravida Arena och Häcken som klubb. De har alltid velat ha mer publik. Jag sa att publiksiffran var någonstans 2749. Hur pratar man kring publiksiffror och sådär i Häcken?
Ja, Häcken satte ju en vision här på sitt årsmöte i våras och i den visionen så fanns det sportsliga mål, men det fanns ju också publikmål på att man ska nå 5000 som snittpublik, om inte jag minns alldeles fel nu när jag tar det på uppstuds. Men, men det är i alla fall den siffran som beskrevs utåt och där har man ju en enorm bit kvar och jag kan tycka att det är synd att inte fler ändå kan gå och se. Jag menar BK Häck mot Östersund, två väldigt spelande lag. Att inte det är fler som kan dyka upp och på en sån match så visar ju ändå att Häcken har det svårt. Det blir ju mot de här publiklagen, liksom storklubbarna och närliggande klubbar som man får lite mer publik. Men man har det otroligt svårt trots att man har en fantastisk trupp så har man det så svårt att locka folk.
När man tänker vad som kan ändras på det, är det att de ska börja vinna lite titlar i några år, du vet, sådär, och få lite nya fotbollsälskare till klubben helt enkelt som gör att man antingen hittar dem som klubb eller går över till dem som klubb som gör att de kan komma upp på en 4-5 tusen?
Ja, det är klart att titlar lockar ju alltid liksom. Men jag menar, jag kan också tycka att inför den här matchen så låg man ju 4 med liksom ändå lite toppkänning och det borde väl locka tillräckligt. Men det är klart att det är svårt. Det är Göteborg, det är en stor stad med Blåvitt, Gais som de publika klubbarna. Liksom, där har ju Häcken svårt att locka publik. Sen vet jag, som rör mig i ungdomsfotbollen i Göteborg, liksom, att många unga spelare pratar om Häcken och Häckens akademi och ungdomsfotboll på ett annat sätt nu. Förr fanns det ju nästan kanske bara Blåvitt och sen var det väldigt Ulf och Gais. Men det är många som tycker det är lite fascinerande med Häcken liksom, och det de har åstadkommit. Så att, det kanske över tid blir fler, men man har inte riktigt liksom, den förankringen i miljön känns det som. Och det är ett tufft jobb för den klubben att göra för att ta sig upp liksom, på den tabellen, liksom publika tabellen.
Mm. När det gäller sportsliga så var det också ganska tufft. Det tog drygt 10 minuter så kom Saman Ghoddos var det väl som jag vet inte, får man säga ordnade straffen eller det är fult att skriva så är det precis som att han har fuskat sig till straffen. Han fick i alla fall en straff i det läget och Bervanori drog in 1-0 och det blev ju matchens enda mål. Du som var där och pratade lite folk och så vidare. Jag vet inte, du har kanske inte sett så många repriser som andra, så det kanske är svårare, men ansåg du att det var rätt att döma straff av Kasper Sjöberg i det läget?
Ja, det gör jag, och jag tror att jag använde uttrycket att han fick med sig en straff, och det är väl lite så. Men han gör det smart, och Rasmus Lindgren kunde agera på ett annat sätt i sitt försvarsspel. Det är han som fäller honom. Och det som händer är att han kommer, som man går, då kommer ett två mot en läge, för Joel Andersson är där bredvid Rasmus Lindgren. Och när han liksom går in mot Rasmus Lindgren, så gör han en form av skottfint, och sen så sveper han över åt vänster, och då blir ju Rasmus väldigt bred. Han hänger liksom inte med i förflyttningen och blir väldigt bred, liksom förläker ut benet, och det blir ju en kontakt, och där faller, ramlar Godos liksom. Men det är ju också en form av kontakt. Så hade Rasmus varit smart, så hade han ju kanske följt med lite mer i löpningen, för han hade ju Joel innanför sig liksom. Så han hade ju kunnat klara sig ur den situationen. Så, och jag har faktiskt kollat upp det där med domarbasen Bosse Karlsson, och de säger ju att det är straff, så att det är liksom ingenting som man, det är inget misstag, utan, och jag tycker också att det är straff. Han faller lätt, säger man kanske då, och han fick den billigt, tror jag, vilket Sara använde, och det gjorde han, men det var ju också ett smart agerande, ett ganska medvetet agerande att göra just den dragningen av Godos, så att jag tycker inte det är så mycket att snacka om.
Nej. Vad tycker du annars var bra respektive...
Ja, vi kan prata om det.
Nej, det är ingen fara.
Det är inte så mycket domslut. Alltså, jag tycker inte domslutet är fel. Utan
nej.
Det är rätt.
Nej. Men om du tittar på det som du tyckte var bra och dåligt. Vad imponerar och vad var du besviken på i respektive lag? Om inte den frågan är för stor. Kräver för mycket tid.
Vi benar ut det där lite grann. Häcken, om vi börjar med Häcken då, så blir de ju påverkade av det här tidiga målet, och de har ju tidigare visat att de har lite så här humörsvängningar liksom i laget när det går lite mot dem, eller de kan gå in och liksom från en bra halvlek till bara tappa allt i andra halvlek, och nu fick de en sån tendens. De gjorde bra nu, bara att de jobbade sig tillbaka in i den och liksom hittade ju de här, jag menar, de hade ju tryck och fick ha mycket boll till Östersund sen, och liksom hittade ju liksom ett spel där de hittade fram. Samtidigt så var de inte tillräckligt vassa inne i boxen, och där var Östersund rensade ju det som kom in där, och jag tycker liksom att jag tycker att Häcken slarvar lite. Man är van att se dem i väldigt skickliga passningsspel. Man slarvar lite, de tappar boll. De kommer inte till med sitt passningsspel riktigt, riktigt på det sättet som man tycker att de borde kunna göra. Och sen har de i och för sig, jag menar, Rasmus Lindgren har två stycken träffar i ribban. Så det är ju, och sen hade de en i ribbans underkant i första halvlek. Så de är ju riktigt nära ändå på både kriterier och ledningen. Med det sagt så bra Östersund. Östersund är ju grymt starka i sitt närkampsspel. Alltså jag sitter och tittar på de här spelarna och undrar vad de käkar där uppe i Jämtland. Men de är så stora och starka, va?
Ja.
Och det är liksom, de låg ju och tuggade på Alexander Farnerud liksom, i hasarna hela tiden. Och de, i vissa lägen så blir det ut som det var liksom en juniorernas kamp mot Goliat liksom. Det var skillnad i närkampsspelet. Och sen är de jätteskickliga Östersund på att ställa om, hålla i boll liksom, och komma i full tid. Och det är ju det de gör flera gånger. Och Godos själv, han sa efteråt, han brände kanske 4-5 chanser. Han hade ju möjlighet att punktera matchen. Han sa ju efteråt att det vilar en förbannelse över mig.
Han har bränt
inte
mycket.
Göra mål just nu. Han har bränt mycket. Och de är ju otroligt skickliga i sitt omställningsspel. Och spelade smart. Sen var de lite sådär cyniska för att stänga den här matchen. De har ju tappat flera matcher i slutminuten. Och nu hade de inget bråttom. Och de maskar sådär lagomt irriterande fulsnyggt liksom. Till och med så att Mikael Stare sa att det finns en sexighet i det här. Och jag kan förstå vad han menar liksom, att de töjer gränserna, men de glider inte över gränsen. Så att tycker att de spelade smart. De spelade ett väldigt bra försvarsspel och med det här snabba omställningsspelet. Det vet jag inte om jag fick landa till allt det där rätt, men så som du vill ha det. Men där är väl analysen någonstans.
Men det får ju mig direkt att vilja fråga en sak om just Östersund, för att när vi satt och gjorde ett längre avsnitt med Jiloan Hamad så var han delade ju ut lite kritik till just Östersunds försvar, att det var där alltså de var inte så bra på just försvarsspelet, och här så hyllade du dem, så då funderar jag lite på om det kan vara så att Graham Potter då från förra årets säsong har jobbat väldigt mycket med att utveckla det och behålla givetvis det gamla spelmodellen med den fina offensiven, och det är därför det kanske har tagit lite tid för dem att ta de här poängen som de kanske behöver göra. De har tappat lite poäng i slut för att de inte har hittat balansen. Skulle vilja säga då att mot Häcken så hade de båda de delarna mer än vad man har sett dem tidigare under säsongen?
Ja, det var en bra iakttagelse. För nu har jag liksom båda de matcherna mot Häcken, så tycker jag att de har varit bra försvarsmässigt. Och igår kändes det som de lyckades hålla i det där också väldigt bra. Liksom. Bachirou vann, eller i alla fall styrde bort mycket liksom, centralt tillsammans med Nore på innermittfältet. Och sen var det helt stängt då mittbacksparet där med Papagiannopoulos och som jag nu säger det rätt, va? Mm. Ja. Som inte bara också efter skada, som har gått så länge, som bara rensade rent allt liksom bredvid Tom Pettersson, så att de hade både liksom längden för de bollar som kom in, och de hade liksom klarade även djupledsfotet som är rejäl från Kamara i Häcken då, så att jag tyckte att de hade den balansen, och det kan hända att det är så att det liksom de pusselbitarna börjar falla på plats. Tiden och anfalls- och offensiven har de ju haft, liksom, men det krävs ju mer för att vinna matcher. Det kanske är så att de börjar hitta den pusselbiten bättre nu då i balansen.
De har ju 6 poäng upp till Malmö, så de är ju liksom inte heller körda på om de nu skulle verkligen tänka sig att gå för att vinna allsvenskan, eller om de siktar på, ja, det gör väl kanske alla lag, men om man då tittar på Häcken istället, som vi blev så imponerade av i första matchen mot AIK bland annat, och vi har blivit det några andra gånger sen, då visste vi kanske inte heller att AIK hade rätt så mycket problem med offensiven, att de var lite tröga, men de imponerade i alla fall.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tidigt. Jag har en liten sämre känsla kring Häcken nu. Jag tycker att det är lite för mycket upp och ner.
Ja, men det är lite berg- och dalbana. Liksom, och hela, jag håller med dig där. Och det känns också som att alltså de, jag menar, deras utmaning har ju också varit att sätta defensiven. Och det har ju liksom, sa vi från början att Stare verkar fått ordning på. Men det är väl samma sak där. Att saker sker över tid, och igår så tappade de ju liksom och slärvade mycket på innermittfältet. Liksom både liksom säkra spelare som Fanerud och Friberg, bra med boll, Abubakari var långsam i sitt passningsspel och blev utbytt. Och där tyckte jag liksom att de famlade lite grann och spelade inte riktigt med liksom ett starkt självförtroende och attityd då som ett Mikael Stare-lag ska göra. Så att man får ge dem att de jobbade sig tillbaka bra in i matchen och kom och studsade tillbaka rejält. Liksom. Mm. Men det svänger lite. Men det kanske också är så. Jag menar, Stare han har ju precis kommit hit. Han kanske också behöver ett år innan. Även om det är ett vackert spelarmaterial, så kanske det tar lite tid att liksom måla hela tavlan med alla de komponenter som finns.
Ja, verkligen. Liksom. Verkligen. Och Östersund, om man ska ta de två lagen, har ju en trevligare avslutning. De ska ta emot GIF Sundsvall hemma där de är på Jämtkraft Arena. De är extremt starka. Och sen då så ska Häcken hälsa på Elfsborg. Det kan väl i sig passa Häcken också med tanke på de luckorna som brukar bjudas på från Boråslaget. Så att då kanske man kan...
Ja, men Boråslaget har fått balans. Jo. De har sin balans nu de två senaste matcherna när de ändras lite grann. Så att det där blir en jättespännande match att se. Och det är två liksom konstgräslag, två spelande lag som möts. Så att det där ska bli intressant. Jag tror ju att Häcken liksom ändå har ett starkare mittfält liksom än vad Elfsborg har. Så att det bäddar ju för att det ska kunna bli en bra match, men den är inte given.
Vi reser vidare i Sverige i podden. Hoppar runt på lite olika arenor. Vi har kommit till Micke Wagner som har varit igång rejält med två allsvenska matcher den här omgången. Välkommen.
Tackar.
Du såg Kalmar FF mot GIF Sundsvall 3-0 och sen så var du tittade på, vi kallar väl fortfarande derby eller IFK Göteborg, Elfsborg?
Ja, det är väl en sån där ständig diskussionsfråga bland fansen. Vad är ett derby? Det klassiska är väl ändå att derby är en match mellan två lag från samma stad, va? Om vi ska gå efter riktiga ordalydelsen egentligen då. Men ett bäst derby var det väl i alla fall mellan IFK Göteborg och Elfsborg.
Ja, IFK Göteborg nämnde jag. Sundsvall hade vi också. De möttes i omgången innan. Då blev det 4-0 till Göteborg borta mot Sundsvall. Imponerande att de tryckte in fyra baljer blåvitt efter att de inte gjort så många mål tidigare. Och sen då så åker Sundsvall till Kalmar. Kalmar som får tillbaka lite spelare och Sundsvall som saknar en Danielsson. Åker på tre mål på en halvtimme. Vad hände egentligen i Småland?
Ja, det kan man nog fråga sig. Jag tror att giffarna supportrar kliar sig lite grann i huvudet kring sitt eget lag också. Är man så beroende av en rutinerad försvarsspelare som Marcus Danielsson så då skulle man bli ganska rejält oroad om man håller på Sundsvall. Hade de 5 nollor i början av serien, kryssade flera 0-0 matcher och så vidare. Och nu är det då 0-7 i de två senaste matcherna. Ja, det är någonting som inte stämmer riktigt. Sen ska man väl kanske bära med sig att de mötte Kalmar i ett läge där Kalmar plötsligt får tillbaka flera av sina tidigare skadade spelare. Och Ismail kommer in på plan och gör sin första match från start och är fullkomligt bländande, va? Och de får maximal utdelning i första halvtimman Kalmar. Så att där är ju liksom lite förklaringen till om vi ska betrakta det som ännu en genomklappning för Giffarna. Att, lite missflyt att möta Kalmar just i det läget. Spelare kommer tillbaka och maximal effektivitet från Kalmar verkligen.
När det gäller just Kalmar, det var ju Hallberg och Romario gjorde väl målen och sen var det väl Svante Ingesson också.
Spännande. Svante Ingesson, han gjorde både mål och kastade enormt långa inkast som du säkert har lagt märke till.
Ja. Underbar kvalitet att ha med sig. Men alltså, om vi tittar på Kalmar så de har ju haft maximal otur när det gäller skador tidigare. Och det känns som att det finns mycket mer fotboll i det laget när Peter Svärd har lite fler alternativ att välja på än vad de har haft.
Ja, alltså utifrån den här matchen mot Giffarna så är det ju ganska enkelt att dra slutsatsen att Svärds lagbygge och Kalmar på det sättet de vill spela fotboll, alltså spelande fotboll, så måste de ju ha en Ismail eller en Rasmus Elm i bra form på planen för att det ska fungera, speciellt med då en kvalitetsspelare i sina bästa stunder som Romario längst fram. För att den kemin som fanns mellan Ismail och Romario mot Giffarna, det var ju ganska läckert att se för oss alla fotbollsälskare. Så att där finns ju en potential helt klart. Och Rasmus Elm var ju inte ens med på truppen. Han håller väl fortfarande på att kämpa med sin ryggskada. Så där finns ytterligare lite reserver för Svärd att plocka fram när han är tillbaka.
Ja, verkligen. Jag har ju följt till landslaget. Du har ju jobbat med dem i många år när Rasmus var med där och han spelade utomlands och sådär. Det är ju en extrem potential han har, men sen samtidigt så vet man inte om han kommer komma tillbaka och när han kommer tillbaka, vilken nivå han kommer hålla.
Nej, alltså jag är ledsen. Det är inte för att det är en oerhört sympatisk kille, smart kille, intelligent människa på många sätt och vis, Rasmus. Men jag tror jag har tappat tråden på skadebekymren, bortsett liksom från hans magproblematik, så har han väl dratt med andra skavanker liksom i kölvattnet från de problemen. Och det senaste nu är väl alltså ryggproblem som har hållit bort honom en längre stund här nu också. Så man vet inte riktigt när han kommer tillbaka, och när han kommer tillbaka, vad är egentligen Rasmus Elms totala fysiska standard för att spela elitfotboll vecka efter vecka, helt enkelt.
Du såg ju Linus Alenius i 90 minuter. Vad tyckte du om honom?
Ja, svårt att ge något så här konkret om det, kanske just enbart baserat på just den här matchen. Alltså rent generellt så Linus Alenius är väl en av spelarna som måste ta tag i det offensivt för Giffarna, helt enkelt. Det var som jag sa där i början på snacket om just den här matchen. De höll nollan och spelade ett antal 0-0 matcher i början på säsongen, Giffarna, och nu 0-7 i de två senaste. De måste ju få igång sin offensiv. Nu har jag väl inte tabellen framför mig, Jönsson. Det borde jag kanske ha när jag snackar med dig.
Nej, men de kan jag plocka fram.
Ja, jag har en sån, Giffarna är ett av lagen som har gjort absolut minst mål framåt, om jag inte minns fel. Så att där ligger ju ett ansvar på en sån spelare som Linus Alenius, med den trots allt rutin han har nu när han börjar närma sig de 30. Och han har ju varit ute och gjort sin resa genom proffs-Europa och genom allsvenskan och olika klubbar. Och man önskar ju för Linus Alenius skull, och även för Giffarnas skull, att han på något sätt skulle hitta tillbaka till den där formen som han hade i Hammarby för ett visst antal år sedan. Det är ju precis vad han själv och Giffarna skulle behöva som lag.
Giffarna har gjort 7 mål framåt, och Halmstad har gjort 7 också. Sen är det AIK på 8-8. Sen ska vi komma ihåg att AIK har släppt in bara endast 6 mål, men ja, stunt i AIK. Men det är de lagen som i alla fall har gjort minst antalet mål. Nej, det är Linus Alenius så satt vi och pratade om inför säsongen. Jag kommer ihåg, och man trodde väl att han kanske skulle komma tillbaka till det där, för att han just kom tillbaka till Sundsvall, och man tänkte att han skulle hitta något där igen. Han har väl bara startat 3 matcher eller någonting, petat in en boll. Sen är det väl några inhopp, och så missade han lite för att han fick väl tillökning i familjen och sådär, men ja, jag hoppade från en osäker Rasmus Elm till en Linus Alenius som inte heller vet vad vi kommer få se av framöver. Man hade väl velat se klart mycket mer av båda de två.
Ja, men så är det helt klart. Och den här andra killen är en amerikan, va? Romain Gall vägde också alldeles för lätt i matchen mot Kalmar, så att de behöver få till någonting offensivt, Giffarna, helt klart, om de ska inte hamna längst ner runt det där sträcket där nere. Alltså, känslan i de matcherna när jag har sett Giffarna, nu är bara ett fåtal matcher den här säsongen, trots allt som jag har sett dem live eller på plats. För de kan ju spela en ganska nätt och småtrevlig fotboll. De försöker verkligen hitta sin egen identitet fotbollsmässigt och försöker med en spelande fotboll, men just nu har det väl inte burit den frukten som de hade hoppats riktigt i alla fall. Och den formkurvan de har ser inte så där jättelovande ut heller.
Nej. Kände du att det var rörigt försvarsmässigt också, eller? Eller var det bara...
Ja, det tycker jag nog att det var, för att jag vet inte, Myrestam kände som han kom in lite snett i den matchen. Och Danielsson saknades helt klart, och de... Jag vet inte om man ska underkänna något taktiskt upplägg på något sätt, men eftersom det var farligt varenda gång när Svante Ingesson tog sats för att kasta de där otroliga inkasten. Jag fattar inte vad de gör med liksom, hur de fostrar sina spelare i sin akademi i Kalmar. Är det liksom inkastträning på 5 års ålder de sysslar med? Men ja, varenda gång blev det farligt i stort sett för de där långinkasten, och det kan ju inte komma som någon överraskning för spelare eller för ledare i Giffarna liksom, att det här är ett farligt vapen hos Kalmar. Va? Så att det känns som att det var lite underkänt när det gällde den biten.
Ja, men det ska bli intressant att se vad Giffarna gör för deras del. Då kommer de ju till Östersund, ett lag som verkligen trivs på hemmaplan och är fruktansvärt bra där i sina bästa stunder, kan ju hålla en väldigt hög nivå. Sen då Kalmar ska ta emot Örebro. Så vi får se om det har satt sig lite i Kalmar när de har fått tillbaka sitt spelare. Och om det var en vad ska man säga? Jag tänkte säga engångsföreträse för Giffarna efter 0-4 och 0-3, men det kan man inte göra. Men om de...
Tvågångsföreteelse.
Ja, precis. Om Daniel får ordning på det där igen. Ja, det var tre mål där. Vi hade två mål i Göteborg. Det blev 1-1. Elfsborg tog ledningen. IFK Göteborg kvitterade. Och det var ju den gode Tobias Hysén som vi satt och pratade mycket om. Det kommer jag ihåg på försäsongen där att han skulle spela. Och det hade vi ju rätt i, för att han har ju varit produktiv för Änglarna. Men det blev 1-1 och jag tycker väl inte att det var någon fantastisk underhållning.
Nej, det var det verkligen inte. Det Nej. Var ingen fantastisk underhållning, och den lilla underhållningen i så fall som något av lagen stod för, det tycker jag nog ändå i så fall var Elfsborg som stod för det. För att de har ju kravlat sig ur sin kris som de var i, och de tillät faktiskt att spela sin Elfsborg-fotboll på bortaplan på en riktig gräsmatta med en Simon Olsson som alldeles fantastisk spelmotor och passningsfördelare, ganska liksom ostörd och oattackerad. Vi kan ta emot bollen och ha den i 5 sekunder innan han har det till rätta och fördelade och hittar ytor och medspelare. Så att de som stod för den lite mer glädjefyllda fotbollen och som kanske ändå visade lite mer vad de ville och vart de var på väg någonstans, då var det så sant Elfsborg i den här matchen, kan jag tycka.
Tycker du att de också har lättare att hitta sitt spel än vad IFK har, med tanke på att många har sagt att Blåvitt inte har så mycket spel än det här tunga, långa? Eller vad, om du tittar på deras spel?
Ja, alltså, rent generellt och utifrån när man ser på den här matchen så jag satt lite grann på läktaren och undrade vad IFK Göteborg faktiskt höll på med och slängde ut en tweet om det. Spelade IFK Göteborg på hemmaplan efter 20 minuter, därför att det var ett kompakt IFK Göteborg med en fyrbackslinje och ett fyrmanna mittfält som sjönk ganska lågt och som stod en bit in på egen planhalva och avvaktade, och så var det Elfsborg som rullade runt och hade bollen. Och det är ju inte ens IFK Göteborg som man förväntar sig att se, även om de spelar det spelet som du beskriver. Mm. Där de kanske går på sina långa bollar, går mycket på kraft, vinna andra bollar eller hitta Hysén eller snabba avslut. Omarsson, Rik som skär in från kanten eller vilken position han nu spelade. Här var ju liksom ett avvaktande passivt IFK Göteborg som såg ut som ett lag som mötte AIK eller Malmö FF på bortaplan och inte Elfsborg hemma som borde ha hjärnspöken när de spelar mot Blåvitt på naturgräs. Så alltså, det var väldigt förvånande liksom, den matchutvecklingen.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur man sammanfattar IFK Göteborg med tanke på att de här uttalanden från Lennartsson från början pissade på dem och hur det har sett ut och att man numera inte kan tänka sig att förr kändes som när de hade Adam Johansson och Stefan Selakovic eller Hatem Alessami och så vidare, så kunde man alltid lita på att det kom runt kanterna, och sen hade man lite tunga spelare i mitten, men nu väljer man att spela som ett bottalag på hemmaplan när man är topplag.
Sen var det ju så också att
sett till historia och så.
Jag tänkte att Mikael Boman blev ju sjuk i samma dag som matchen spelades, och då tvingades ju Lennartsson göra om lite grann i uppställningen i och med att Omarsson kom in istället, och då ville han ville ha Rik där framme bredvid Hysén, eller som den där släpande anfallaren, för att ha någon som kunde kanske nita fast bollen, hålla i den och starta anfallen därifrån. Istället för Omarsson då bredvid Hysén, då har han två utpräglade djupledslöpare på hemmaplan då, om nu den ursprungliga matchplanen möjligtvis var liksom att vi har bollen, Elfsborg backar hem och jobbar på kontringar i så fall. Och den matchplanen fungerar inget vidare överhuvudtaget. För det första effekten är det hela då med Riks uppe bredvid Hussein och Omarsson då på vänsterkanten framför nye vänsterbacken då Sebastian Eriksson var ju att Omarsson inte hängde med Randrup defensivt i en löpning och Randrup ligger bakom liksom anfallet som ger 1-0 för Elfsborg ganska tidigt i matchen. Så det var liksom många dominobrickor som inte föll på plats för IFK Göteborg tack vare eller på grund av att Mikael Boman var sjuk. Mm. Och leder vi det vidare då Jönsson i nästa steg så tror jag vi kommer tillbaka till där vi diskuterade för ett antal veckor sedan i podden där att Blåvitt aldrig fick tag i den här tredje eller fjärde anfallaren som de var ute efter i början på säsongen här när det svenska transferfönstret fortfarande var öppet. Utan de fick nöja sig med de här tre anfallarna som de då har i truppen. Omarsson, Hussein, Boman. Och så när en är sjuk så plötsligt så ställer det till det för dem för då har de inte så många pjäser kvar och flytta fram och tillbaka och hur de ska spela. Och det kändes då som det påverkade spelplan och sätt att angripa motståndarna Elfsborg i söndags ganska rejält.
Absolut. Jag läste, det var väl du som hade en lång intervju med Lennartsson hur han ville spela fotboll, va?
Mm, exakt.
Och det känns ju som att han inte riktigt har alla de spelarna när det saknas lite folk och han har väl inte den tuppen som han kanske vill ha heller. Så att man ska absolut inte döma dem för hårt heller när Boman saknas med tanke på att han känns väldigt viktig för dem i sitt sätt att spela och alternativ och sådär. Men sen tänker jag ju på dem de har plockat in också som inte spelar så mycket, till exempel Olsson och Asak och så. Sen Björdal kör väl på så att man får väl se han som en bra värvning och även Mix antar jag.
Det är kanske lite tidigt nu då efter 9-10 omgångar och vare sig såga eller hylla, men så att någonstans så blir det okej, godkänt. Men ja. inte så mycket mer alltså. Diskerud har väl, han har varit godkänd. Björdal kändes väl som en injektion, väldigt pigg, väldigt initiativrik, fart och fläkt, utmanande, försökte verkligen i början 4-5 första matcherna. Sen känns det som det har stoppat upp och stagnerat lite grann. Han har hamnat i någon slags blåvitt medelmåttighet nu om man ska vara krass och lite elak. Det är okej, men inte så mycket mer. Det är liksom ingen som lyfter, ingen som sticker ut. Och när man ska liksom prata om någon som kanske har varit bättre än någon annan hittills i den här Blåvitt är ju liksom känns som Blåvitt är ju som huvudattraktionen i Göteborg och Liseberg. Det är ju upp och ner om man kollar liksom resultatlistan. Då är det Tobias Hussein 35 som förtjänar mest beröm. Och det säger väl kanske lite grann om de problem som IFK Göteborg har som lag 2017.
Jebali som anfallare.
Ja, det är ju helt rätt position. Ju närmare motståndarmålet han är, desto bättre är det. Liksom. För att, han har alla de kvaliteter, både som målskytt och rent tekniskt och alltså, kvalitetsmässigt. Det är där han ska vara. Han ska inte spela centralt på mittfältet där han behöver ta någon slags defensivt ansvar. Nej. Det är ju slöseri med hans talang.
Ja, verkligen. När det gäller IFK Göteborg så har det varit var det ett krismöte eller är det bara kvällstidningarna som alltid sätter krismöte eller var det ett styrelsemöte?
Nej, det är absolut inte bara vi som har satt stämpeln, utan det är ju får man nog faktiskt säga att det är den gode Frank Andersson då, klubbens ordförande, som har satt de rubrikerna på det här mötet som de hade då igår kväll, alltså vi pratar onsdag nu och det var igår kväll tisdag som de hade ett styrelsemöte, och Frank Andersson lyfte väl den här frågan, eller hur man ska kalla det, när han blev intervjuad en längre stund i en relativt nystartad podd, Blåvitt podden utav en journalist som heter Marcus Olsson här i Göteborg.
Okay.
Och där fick han lite frågor om framtida inriktning och så här för IFK Göteborg. Och så att det var inga på något sätt vinklade frågor på det sättet, utan att Frank Andersson ganska frispråkigt pratade om att de Han sa någonting i stil på med att vi håller på och jobbar med två spår. Det ena spåret är väl mer eller mindre att försöka köra vidare med status quo liksom, på det sättet som vi har jobbat de här senaste säsongerna. Men där tänjer vi på gränsen hela tiden eftersom de gör så stora driftsunderskott och de är väldigt beroende av att sälja spelare för i snitt 20-30 miljoner om året för att inte göra för stora förluster. Eller alternativet göra någon form av omstart där han sa liksom att vi inte bara bygger om spelartruppen utan även i föreningen. Och så pratade han om det som i en 4-5-årsperiod. Och att det var extremt viktigt att de kom till ett beslut på det här styrelsemötet som de höll igår kväll. Och det var något som han återupprepade sen igen i en pausintervju som han gjorde då i Simor i pausen av matchen mellan IFK Göteborg och Elfsborg i söndags. Och sen får man väl ställa sig frågan då liksom vad kom fram till efter det här styrelsemötet och vad är det som har sagts helt enkelt? Och blev det någon vattendelare här nu för framtiden för IFK Göteborg? Och det är väl inte lika lätt kanske att dra några slutsatser. Det enda de har gjort nu då, det är ju att de har kommunicerat internt först och sen nu via hemsidan vad de beslutade på det här styrelsemötet.
Det står IFK Göteborgs styrelse har fullt förtroende för Mats Gren på hemsidan. Är det rätt eller fel?
Fan, det var ju 48 miljoner kronor frågan. I det här läget är det nog rätt skulle jag vilja säga. Därför att IFK Göteborg har varken råd att sparka Mats Gren eller råd rent kaotiskt organisatoriskt att göra sig av med Mats Gren. Så att, jag tycker nog att det är rätt att behålla honom trots allt.
Vad tror du han kommer ha att jobba med framöver? Kommer han ha få ett lätt jobb?
Nej, han får inget lätt jobb. Därför att det de har meddelat nu då idag att de har beslutat på vid det här styrelsemötet är ju bland annat att budgeten kommer att minskas eller om man jämför med tidigare år. De drar ju ner rejält liksom på det som kallas numera då personalkostnader. Om vi ska nu ge oss in i redovisningsteknikens underbara värld så IFK Göteborg, ungefär som många av de andra allsvenska klubbarna, de särredovisar inte längre vad A-lagsverksamheten kostar, det vill säga vad lönekostnaderna är eller A-lagsverksamheten, utan de redovisar ju bara vad personalkostnaderna är för hela klubben så att säga.
Ja.
Och där har de lagt en rambudget för 2017 som de redovisar på årsmötet. Och enligt den då så ska personalkostnaderna för klubben under 2017 landa kring 58 miljoner kronor. Och det är att jämföra med då 2016 69 miljoner och 2015 närmare 72 miljoner. Mm. Så det är en rejäl sänkning alltså från 72 ner till 69 nu ner till 58 miljoner i personalkostnader under 2017. Alltså det är ju just det här att utav de här 11 utgående kontrakten liksom, så lär ju ett antal av dem lär ju ryka. Och det är väl det stora diskussionsämnet bland fansen just nu. Vilka ska de behålla och vilka ska de släppa iväg? Och det är ju inga spelare som kommer generera enorma pengar på transfermarknaden i sommar heller.
Nej, jag och Flink inledde den här podden och pratade om AIK Malmö, så avslutade vi den diskussionen med var spelarna till U-landslagen kom ifrån. Och vi kan konstatera att det var ganska få från Göteborgstrakten, så där får man ju tanken av att det finns väl inte en akademi att plocka upp sådär. Alltså det är klart att det finns spelare och det är klart att det finns talang och potential och sånt där, men det finns väl inte så många som kan kliva rakt in, eller?
Nej, det finns inte det. Och alltså de som det är ju Paka och Billy Nordström som är på lån till Varberg. Det är ju de unga spelarna som finns, förutom då August Erlingmark som är på väg att spela in sig och Pontus Dahlberg som är etablerad. Och alltså, kan de få in Paka eller Billy Nordström så är det väl okej. Liksom. Då har de två, tre spelare som är på väg in och etableras i någon slags startelva. Och sen får man ju se vad det är som finns bakom det här. Och där har ju, det var ju det Lennartsson, jag tror han sa det i min intervju där, att han menar ju att det kommer dröja ett antal år innan akademin kommer att leverera nya spelare nu när akademin har fått ny ledning med Jonas Olsson och sådär, innan man kommer se resultatet utav, utav det arbetet. Det är liksom inte bara att knappa på fingrarna och så kommer IFK Göteborg ha en talangutveckling som Malmö FF eller Elfsborg eller Norrköping. Liksom. Så snabbt går det ju inte att få ordning på någonting som inte har fungerat under en 10-årsperiod.
Nej, den har inte gett många spelare framåt.
Nej, jag kommer inte ihåg, för jag mästade med Flick där också om det. Nu kom ju inte DMK med och så här. Så jag vet inte om han, hur det var. Men hur fan var det i truppen där? Räknade han med de som renodlat hade IFK Göteborg som adress? Eller var det de som hade haft det tidigare? Och hur man ska räkna med Carlos Strandberg och de här lite grann. Men jag vet inte om ni ser Göteborg som region eller om det var IFK Göteborg specifikt som klubb.
Ja, vi pratade om de som hade kommit därifrån som var med. Sen så var vi inne på just Göteborg med vilka som har gått hela vägen. Dyrestam är ju en sån till exempel som har gått därifrån och hela vägen upp till deras A-lag. Sen gick inte ens så mycket vidare. Men U21 hade vi till exempel Amina Fane som är från Göteborgstrakten. Spelar jag i kommer är med. Och Strandberg och så vidare. Det var väl så diskussionen var då. Och sen har du August Erlingmark i 19-landslaget och så nu Pontus Dahlberg då som målvakten och så vidare. Så att, men ja, det känns som att det finns många klubbar som ligger längre fram där.
Ja, och framförallt så är det ju en gigantisk skillnad jämfört med hur det såg ut för förmodligen, alltså framförallt för inte bara 5 år sedan utan när man går 10 år tillbaka i tiden när Västsverige och IFK Göteborg kanske var främsta exportören utav spelare till U-landslagen och A-landslaget också.
Yeah.
Det är bara att kolla A-landslaget. Och där Marcus Berg, Sam Larsson, Jakob Johansson, glömde säkert dem mer. Värnblom nära tiden. Så. Ja, men det är ju 3, 4, 5 spelare i A-landslagsverksamheten som har rötterna direkt från IFK Göteborg. Men det ligger ju, jag menar, den förädlingen ligger ju 10-12 år tillbaka i tiden. Det visar ju liksom att här är ju fan något som har gått rejält snett de senaste 7, 8, 10 åren.
Ja, vi har varit negativa nu. Blåvitt,
det blir svårt och det är väl möjligtvis om du vill ha med någonting, det är liksom om det finns något positivt liksom i den här krisen, och det är ju att de har ju ett gyllene läge nu så liksom nu att sätta ner foten i sanden som han har pratat om där, Frank Andersson liksom,
ja.
Och säga att nu gör vi helt om, men då får de ju verkligen bli liksom sätta handling till orden, att det verkligen händer någonting, att de vågar ta de här obekväma besluten och släppa iväg ett ganska stort antal av de här stjärnspelarna så att de inte tränger in dem i någon slags kompromisskontrakt. Att de kanske kommer till slutsatsen att vi behöver en ny ledarstab och behövs liksom något som verkligen symboliskt visar att nu styr vi om hela den här kolossen som IFK Göteborg ändå är. Att det verkligen blir en nystart på alla plan. Att det symboliskt och utåt verkligen andas nystart på flera olika områden.
Absolut.
Inte bara att de liksom håller på och sminkar över det med någon liksom slags halvmesyrer. Utan de måste ju våga ta det här beslutet hela vägen ut i så fall.
Mm. Kloka ord. Lång diskussion kring det, men trevligt. Jag tycker vi tar och avslutar veckans podd med expertis från Wagner i Västsverige. Vi får väl se hur det går i nästa runda för Blåvitt och framöver. Se om de gör något i sommar. Jag vet inte vad din feeling är kring det. Om de kan göra någonting.
Det bygger ju lite grann på att de vågar ta i så fall de här obekväma besluten när det gäller många av de här spelarkontrakten. För det är självklart att släpper de iväg ett antal av sina stjärnor så ger ju det utrymme i budgeten lönemässigt att ta in någonting annat istället. Och det är ju bara att se tillbaka under de här senaste åren. IFK Göteborg har ju inte, de har inte haft ont om pengar att lägga på sin A-lagsverksamhet. Tvärtom, de har ju investerat
väldigt mycket pengar bakom Malmö FF i löner, men de har inte fått valuta för de pengarna de har satsat. Så de behöver ju använda sina pengar på ett bättre sätt. De behöver helt enkelt hitta bättre fotbollsspelare för de lönerna som de betalar, och det har de inte lyckats med. Och i sommar har de ju möjlighet att ta ett första steg och göra det genom att släppa iväg ett antal spelare och till och med värva nytt. Men då gäller det att de bestämmer sig. Vad är det för kategori spelare? Vad är det för fotboll vi vill spela? Och använda pengarna på rätt sätt.
Vi får se om vi får svar på de frågorna. Tack så bra, Mikael.
Tack själv.
Och vi hörs och ses nästa vecka, ni som har lyssnat på podden.